En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Men innan han då går ner till balsalen så ställer sig Gustav III en stund i sånt där logefönster och tittar ner över liksom de här människorna som har börjat mingla, som har börjat samlas och börjat röra sig i takt till den här musiken. Och när han hade stått där en stund utan att det hände något så konstaterade han då för von Essen att den här varningen förmodligen bara var ett dåligt spratt. För annars skulle väl någon av hans fiender ha tagit tillfället i akt och skjutit honom när han stod där i fönstret.
Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olle Larsson och Andreas Marklund.
Tjena Andreas!
Tjenare!
Hur är läget?
Det är helt fantastiskt.
Gött! För idag tänkte jag att vi skulle tala om ett av de mest omtalande politiska morden i den svenska historien.
Och
jag tänker då inte på mordet på statsminister Olof Palme utan på ett helt annat mord som ägde rum i Stockholm nästan 200 år tidigare. Och även det här mordet ägde rum på vintern då den kungliga huvudstaden var täckt av snö. Och naturligtvis, och det förstår du vid det här laget, så talar jag om mordet på Gustav den III som ägde rum i samband med maskeradbal på Operan den 16 mars 1792. Och det här är en händelse som har fascinerat generationer av historieintresserade svenskar, så och mig. Så Andreas, jag skulle börja med att ställa en fråga till dig, och det handlar om din relation till dagens mordoffer och huvudperson. Alltså kort och gott, hur ser din bild av Gustav den III ut?
Och det är faktiskt en väldigt positiv bild. Alltså, vi har en varm och fin relation, jag och Gustav den III. Han är helt klart en av mina favoritkungar. En av mina absoluta favoriter i den svenska historien. Av den enkla anledningen att han är så extravagant, så flamboyant. Alltså det skulle vara en underdrift att säga att han var en stark personlighet. Alltså han var ju en supernova i det avseendet. Alltså vad gäller viljestyrka och, vad ska man säga då, personlig utstrålning. Och naturligtvis på gott och ont, så är det ju alltid. Men alltså, det är inga tvivel om att han var en kung som verkligen gjorde ett avtryck i den svenska historien. Och en kung som vi faktiskt minns av den anledningen, på gott och ont.
Ja, men det är precis som du säger. Jag tänker på det som Esaias Tegnér skallade, att det låg ett skimmer över kung Gustavs dagar. Och det gjorde det ju onekligen. Och det är nog den bilden som de flesta svenskar har och som även jag har. Alltså för mig är Gustav III den upplyste despoten. Han är en kultur- och teaterintresserad monark som då gick en mycket dramatisk död till mötes. Delvis på grund att han var så extraordinär och flamboyant att han skaffade sig fiender. Men jag kan inte heller låta bli att tänka på Erik Lönnroths fantastiska biografi över Gustav den III med titeln Den stora rollen kung Gustav den III spelad av honom själv. För det är ju mycket det här som det handlar om, tycker jag, när jag tänker på Gustav den III. Alltså kungen som hela tiden agerar som om världen, som om Sverige är en scen där han spelar olika roller. Och han går in i roller, han går ut i roller. Och någonstans så ställer man sig ju frågan, alltså vem var Gustav den III egentligen innerst inne? Bakom alla dessa maner och gester och bakom det här upplevt teatrala.
Ja, men alltså, jag är ju gammal rollspelare som du vet. Jag har alltid tänkt mig att han liveade sig genom livet. Han var en live-rollspelare.
Ja, jag tror att det är en väldigt bra liknelse. Att det var live, men han spelade också, det var rollen av sig själv i olika skepnader som han agerade ut.
Och som han spelade med bravur.
Med mycket stor bravur. Men idag tänkte jag, ska vi inte prata egentligen speciellt mycket om kungen som person, även om han naturligtvis är värd ett eget poddavsnitt. Det kan vi ju hålla i minnet. Utan jag tänker att vi ska uppehålla oss vid just mordet och de här händelserna som ledde fram till den ödesdigra kvällen i mars 1792. Och jag tänker mig att vi ska ta oss tillbaka, liksom, få lite känsla av hur du kan ha varit här. Alltså den här snöiga marskvällen 16 mars 1792. Och vi befinner oss nu då på Operan i Stockholm. Vi befinner oss en trappa upp i den så kallade kungsvåningens drabantsal, där Gustav den tredje tillsammans med några andra män sitter vid ett bord för att äta supé. Och här finns bland annat då en kapten som heter Gustav Löwenhjelm, här finns hovstallmästare från Essen, löjtnant Stjärnblad och tre stycken kammartjänare vid namn Möllesvärd, Debesch och Borgenstjärna. Och bäst som de sitter där så knackar det på dörren och inkliver en tjänare vid namn Carl Magnus Tigerstedt, och han har med sig ett brev som han räcker över till kungen, och han förklarar att det här brevet har jag fått av en lakej, och den här lakejen har i sin tur fått ta emot det av en för honom okänd man nere på gatan. Gustav tittar på brevet, texten är skriven med blyerts, och han kan snabbt konstatera att det här är inget mindre än ett varningsbrev. Den anonyme brevskrivaren skriver alltså till kungen att om livet är honom kärt så ska han avstå från att bevista kvällens maskeradbal. Vi vet ju nu att det var faktiskt en av konspiratörerna som skrev det här, en man vid namn Liljehorn, som hade drabbats av dåligt samvete och fått kalla fötter när allvarets timme var slagen. Men hur som helst, han berättar då för kungen att det finns ett stort hat mot honom ute i riket, att det finns krafter som vill ta honom av daga och att det finns då planer på att mörda kungen just denna kväll i samband med den här maskeraden. Och det avslutas på ett alldeles magnifikt sätt, och jag tar mig friheten att citera det här av varningsbrevets avslutande rader. Det finns inte ett mera kärnligt för lönnmord än natten och förklädningar. Jag vågar då anhålla hos er, vid allt vad heligt är i världen, att uppskjuta denna förbannade bal till de tider som är och mer kärnliga för eder, såväl närvarande som tillkommande fördel. Men kungen bestämmer sig för att inte ta det här på allvar. Han vill inte visa sig rädd, utan han ska gå på den här balen. Och han stoppar det här brevet i fickan och gör sig redo helt enkelt att göra entré.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När vi då är framme här vid den här dagen 16 mars 1792, då har Gustav den tredje varit kung i Sverige i drygt 20 år. Han har gått från att vara en mycket populär kung till att bli en avskydd monark. Mm. Andreas, hur kunde det bli så?
Ja, hur kunde det bli så? Först, gåshudspoäng för det där citatet, Olle.
Jag önskar... Ja, framför det där med natt och förklädning, jag tycker det är fint.
Ja, jag tänker skära det någon gång. Det känner jag redan nu. Jag kommer att ta det där och norpa och använda mig av det. Nåväl, alltså vad var det kungen gjorde som gjorde honom så avskydd trots att det började så bra? Ja, men alltså... I allt väsentligt så handlar det om att Gustav den tredje successivt införde en slags, alltså en allt starkare kungamakt som gjorde att det här frihetstida statsskicket de facto upphörde att existera. Och här bör vi kanske då påpeka att det här med frihetstiden, det är ju en epok i svensk politisk historia som, vad ska man säga, grovt sett infaller mellan Karl XII:s död 1718 och... Gustav den tredje står statskupp som vi kommer till om en stund räkna med 1772. Och det var den period då den politiska makten var fri från kungligt envälde. Och det är därför det här kallas för frihetstiden då. Och det är frihetstiden ur ett adligt perspektiv. Det är ett adligt begrepp. Bönderna var inte särskilt fria under den här perioden nödvändigtvis. Makten under frihetstiden hade legat hos riksdagen. Där det var de här två partierna hattar och mössor som kämpade om makten. Medan kungamakten var gräsligt svag i förhållande till adeln. Så det här var liksom adelns politiska guldålder, kan man säga. Sverige var ju, enligt till exempel den här engelska historikern Michael Roberts, så var Sverige allt väsentligt en adelsrepublik under den här perioden. Och det försökte ju då till exempel Gustav den tredjes föräldrar justera lite grann i mitten av 1700-talet, 1756. Då försökte de genomföra en statskupp som misslyckades kapitalt och fick det enda resultatet att kungamakten försvagades ytterligare och förvandlades till en stämpel, en namnstämpel. Alltså man behövde efter den här kuppen så behövde man inte längre då kung Adolf Fredriks underskrift på svenska statsdokument, utan det räckte av att riksdagen liksom stämplade dit hans namn och hans monogram.
Så nu kunde han ägna sig på heltid åt att svarva snusdosor, som var hans stora hobby. Han älskade ju tydligen sin svarv som han hade någonstans på Stockholms slott.
Ja, och drömma storslagna drömmar om semlor.
Just precis, och det är ju precis det som händer 1771 då Gustav den tredje blir kung. Och hans trontillträde föregås ju av att just pappan har dött efter att ha intagit en minst sagt magnifik måltid bestående av den fantastiska blandningen av böckling, hummer, rovor och kött, surkål och kaviar, och till detta dranks oceaner av champagne. Och skulle det då finnas lite utrymme kvar i den lilla maggen så kan man då avsluta måltiden, vilket också då Fredrik gjorde, med så kallad hetvägg. Det är alltså en slags 1700-tals semla, vetebulle med mandelmassa som serverades i het mjölk. Och detta lät sig majestäten väl smaka av, men efter middagen så drabbas han av fruktansvärda magsmärtor och faller ihop och dör. Och det sägs ju då att han åt ihjäl sig, och det är väl en sanning modifikation. Han dör ju av förmodligen ett slagfall, men den här ganska bastanta måltiden har ju förmodligen hjälpt honom över gränsen. Men då blir Gustav den tredje svensk kung, och han befinner sig i Paris när han får ta emot det här dödsbudet.
På operan.
Ja. Men sen, Andreas, du nämnde den här statskuppen 1772. Ja. Vad får den för konsekvenser?
Alltså, kort återberättat så innebär den ju då att kungens mark stärks avsevärt. Alltså han inför inte ett envälde ännu, men han flyttar fram sina positioner väldigt tydligt, och riksdagen förlorar inflytande över de politiska beslut som fattas i landet. Men alltså, han får inte rätt att självständigt besluta i frågor som gäller krig och fred. Det kommer i en senare fas. Däremot har han väldigt mycket att säga till om vad gäller, vad ska man säga, inrikespolitik och införandet av politiska reformer och så vidare, och skattefrågor och sådana grejer. Det här gjorde ju liksom att det var väldigt många som blev irriterade över kungen. Alltså man ansåg att han hade begränsat riksdagens makt. Inte minst adeln upplevde liksom att han trampade dem på tårna. Och många retade sig också över kungens person. Som sagt, han var en lajvare. Han var ju väldigt teatralisk, väldigt högdragen, väldigt ceremoniös, till exempel. Men alltså, han använde ju det här, vad ska man säga, utökade, förstärkta politiska mandatet för sin egen person och för kungamakten till att införa en massa egentligen då ganska förnuftiga, bokstavligt talat förnuftiga reformer. För det här är liksom förnuftets, upplysningens tidevarv. Alltså han räknas som en av kanske till och med en av de stora upplysta despoterna under den här perioden. Alltså upplyst despoti handlar liksom om att man, det är en typ av monarker som under den här perioden inför en massa reformer av till exempel då rättsväsendet, inför religionsfrihet. Det får vi i Sverige 1781, alltså den första religionsfrihetslag. Och man reformerar också kulturlivet och så vidare. Men det här är då kungar som eller monarker som inte är intresserade av att minska då sin egen makt. I Gustav III:s fall så förbjuds ju till exempel då tortyr. Vi får det här barnamordsplakatet som gör att det blir lättare för ogifta mödrar att föda i löndom. Och så vidare. Rationella, upplysta reformer av svensk politik och svensk administration och svensk lagstiftning. Men han begränsar samtidigt oss tryckfriheten 1774 efter att vi har haft liksom världens mest, vad ska man säga, liberala tryckfrihetslagstiftning, TF 1766. Han inrättar kronobrännerier och förbjuder husbehovsbränning, alltså bränning av sprit i böndernas hem. Och det gör han då ovän med allmogen. Alltså han drar in folks brännvinspannor och det gör honom inte alls populär ute i folkdjupen. Och det här misslyckas ju i allt väsentligt. Alltså jag tror det här upphör, det med kronobrännerierna upphör 1787. Sen avskaffar han också en massa helgdagar som han anser vara onyttiga. Det är också ett tidens tecken, statsnyttans tidevarv. Bland annat avskaffas då tredje och fjärde dag jul. Så från att inledningsvis ha varit en väldigt populär kung så dalar hans popularitet inom alla samhällsstånd nästan där. Från och med slutet av 1770-talet och framförallt då 1780-talet.
Ja, 1780-talet är ju mot slutet av det här årtiondet som hans impopularitet skjuter i höjden ytterligare. Bland annat då så Sverige drabbas av en mycket svår missväxt och samtidigt genomför kungen då en mycket dyr och mycket lång resa ut i Europa, vilket retar folk. De adliga börjar reta sig ännu mer på kungen eftersom han i allt större utsträckning börjar lyssna på ofrälse medan han skjuter adeln ifrån sig. Och det här gör kungen lite grann bekymrad, så han bestämmer sig för att han ska försöka vinna adelns stöd. Han ska försöka bli mer populär. Och hur gör man då detta på ett bra sätt? Jo, genom ett framgångsrikt krig. Alltså inget ena ju ett land så pass bra som ett välskött krig. Problemet här är ju då att kungen inte får förklara krig mot främmande makt enligt grundlagen, utan måste ha riksdagens tillstånd. Men han har i alla fall planer på att gå i krig med Ryssland och då ska vinna tillbaka en del av det som förlorades efter stora nordiska kriget, och det här ska göra honom populär. Och för att kringgå det här förbudet mot att starta anfallskrig så han går listigt till väga. Han klär ut svenska soldater i ryska uniformer och låter dem anfalla en svensk gränspostering vid Pomala i Finland sommaren 1788, och därmed så är kriget ett faktum. Men det här är ju ett krig som inte går så bra som kungen har hoppats, utan istället så växer oppositionen mot dem ännu mer. Och inte minst inom adeln, där en grupp höga officerare går samman i så kallade Angela-förbundet. Man träffas på Angela gård, man sätter samman ett dokument som förklarar kriget olagligt och inleder också fredsförhandlingar med kejsarinnan Katarina den stora. Kungen utnyttjar detta genom att sammankalla en riksdag där han driver igenom den så kallade förenings- och säkerhetsakten, som i korthet alltså innebär att det kungliga enväldet återinförs, rådet avskaffas och adeln berövas ännu mer makt. Och det är nu som många inom adelståndet börjar uppfatta kungen som en tyrann som måste bort. Han försöker ju ändå göra sig lite populär genom att låta dem inblandade i Angela-förbundet komma lindret undan. Med ett undantag, en överste som heter Johan Henrik Hästesko som avrättas, men resten benådas. Och kriget avslutas ju också då utan några landavträdelser. Men det hjälper inte. Kungen är mycket impopulär i slutet på 1780-talet. Och nu började inom vissa kretsar smidas planer på att Gustav III ska, om inte tags av dagar, så i alla fall försvinna. Andreas, vad är det här för människor och vad är det de har för mål?
Ja precis. Alltså det finns ju en opposition där som verkligen börjar växa sig stark under slutet av 1780-talet. Och de här oppositionen är ju då beredd att ta till våld för att bli av med kungen. Men det är väl liksom två huvudfraktioner kan man säga, vilket den ena är mindre blodtörstig, den andra klart mer blodtörstig och aggressiv och våldsbenägen. Den där lite mer stillfärdiga oppositionsgrupperingen leds av en viss Carl Fredrik Peklin, som var då en adelsman, hög officer och tidigare hattpolitiker, alltså ett sånt här politiskt djur kan man säga då från frihetstiden. Och hans mål var helt enkelt att återinföra då frihetstidens starka adel, alltså det här frihetstidens statsskick helt enkelt, med en stark riksdag och en stark adel. Så för honom var det då inte nödvändigt då att kungen tog sig dagar. Det viktiga var liksom att försvaga kungamakten och därför få bort Gustav den tredje, så att man kunde genomföra de nödvändiga reformerna för att återkalla frihetstiden igen. Och han hade då ett palats på Blasieholmen där han då sammanträffade regelbundet med personer som delade hans uppfattning och hans bild av det politiska läget. Bland de här personerna kan man då nämna bröderna von Engeström, Jakob och Johan, Johan Ture Bjelke och även den här Carl Pontus Liljenhorn, som är den här personen som senare då skickade det här varningsbrevet till Gustav den tredje. Men det finns ju också en annan klart mer blodtörstig opposition, och här ingick då bland annat, vad är det, Claes eller Karl han heter?
Carl Fredrik Horn.
Carl Fredrik Horn, ja precis. Och så har vi då Ribbing, Adolf Ludwig Ribbing, och inte minst den lede Jakob Johan Ankarström, som vi får anledning att, vars person vi får anledning att återkomma till senare. De här avskydde Gustav den tredje och det som då uppfattades som kungens tyranni. Och den här avskyn hade både det grund i politiska förhållanden och i privata motiv. Alltså de här menade att kungen hade uppfört sig illa mot dem personligen vid ett flertal olika tillfällen och liksom brann av ett starkt personligt hat mot Gustav den tredje. Och de menade att kungen förtjänade att dö, kort och gott. Och i slutet av 1791 så började de att planera för ett attentat mot kungen. Alltså kungen skulle helt enkelt mördas. Det räckte inte att kidnappa honom. Han skulle tas av daga. Och genom Ribbing så etablerade man då kontakter med Peklins då pratklubb, politiska pratklubb där på Blasieholmen. Vi vet inte vid vilken tidpunkt de här två konspirationerna förvandlades till en enda, men det mesta tyder på att det var i början av år 1792.
Och det är ju hemma hos Peklin på Blasieholmen som de inblandade bakom det som sen kommer att bli dådet mot Gustav den tredje och träffas. Och nu är vi tillbaka till Ankarström igen, därför att han säger jag kan lösa det här, jag åtar mig att skjuta kungen. Så planen är i korthet att Ankarström mördar Gustav den tredje. Man genomför sedan en militärkupp. Gustav den tredje har en son som heter Gustav Adolf. Han är alldeles för ung för att ta över efter pappan. Alltså behöver man en förmyndarregering och den ska då ledas av de som ingår i den här konspirationen. Det lättaste sättet att ta kungen av dagar var att göra det här i samband med någon publik tillställning. Varför inte en maskerad med musik, mycket folk, dans. Är man utklädd som man är på maskerad så är man svårare att identifiera. Det är lättare att komma undan. Är det mycket folk kan man gömma sig i folkmassan. Ja, det finns mycket som talar för ett publikt arrangemang helt enkelt. Och man gör ju också flera försök att döda kungen, men det fungerar inte. Ibland så dyker han inte upp. Och, ja. Men hur som helst, ett nytt tillfälle yppade sig då. Och då är det den 16 mars 1792, då det bestäms att man ska arrangera en maskeradbal på Operan i Stockholm. Och det här blir ju då ett gyllene tillfälle för de sammansvurna. De kommer överens om att man ska samlas på Operan i förda maskeraddräkter. De skulle klä sig likadant för att de skulle vara svåra att skilja från varandra. Vida kappor, så kallade dominokappor, vita ansiktsmasker, svarta stövlar med rak tå. Deras medkonspiratörer skulle också bege sig till maskeraden, klädda på samma sätt. Allt för att underlätta i alla fall för mördaren att komma undan. Och därmed så är vi tillbaka där vi inledde avsnittet, nämligen på kvällen den 16 mars där Gustav den tredje just har tagit emot det här varningsbrevet skrivet av Liljenhorn. Men kungen som sagt var, han vill ju inte lyssna, utan han bestämmer sig för att jag ska gå på den här maskeraden. Därmed basta.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så Andreas, vad händer nu?
Ja, men till att börja med säga att han är färdig den här måltiden. Alltså han ser till att bli färdig med middagen. Jag tror han knycklar ihop brevet när man ska stoppa ner i fickan. Sen tar han fram det efter maten och visar det då för sin hovstallmästare, den här von Essen, som också var typ någon slags personlig kompis när man, alltså en vän. Och han blir förskräckt, alltså von Essen, och väldigt upprörd och uppmanar kungen att inte gå på maskeraden. Men Gustav III, han menar ju att det är ju väldigt viktigt att han inte visar sig rädd. Han är man nog att gå på den här balen. Det är viktigt att, liksom, att kungen visar sig stark inför sina undersåtar. Han ska definitivt gå dit. Han ska inte vika undan i sånt här läge. Av den anledningen, förmodligen också då kombinerat med en icke obetydlig grad av personlig fåfänga, så tackar han också nej till idén att han ska bära harnesk under sin maskeraddräkt. Så han går ner, eller gör sig ordning att gå ner i vanlig maskeradstyrsel. Han har en ansiktsmask, så här trekvartsmask som täcker övre delen av ansiktet. Han har en trekantig hatt och han har en venetiansk sidenkappa. Det är den här dräkten man kan se då i Monte på Livrustkammaren i Stockholm. Det är ett helt fantastiskt objekt, eller vad man ska kalla det för. Där historien känns väldigt närvarande. I alla fall under den här maskeradstyrseln har han då sin vanliga vardagsdräkt i grottsiden, och han bar då sina kungliga ordnar också, alltså serafimerorden och svärdsordens storkors, som han hade väl synliga på bröstet, så det var ganska lätt, eller egentligen väldigt lätt, för den som läste tidens koder att identifiera honom. Och det var ju också meningen förstås, han ville ju synas, han var live-rollspelare som sagt, en kung, och visste att kungamakten måste synas för att existera. Men innan han då går ner till balsalen så ställer sig Gustav III en stund i sånt där logefönster och tittar ner över liksom de här människorna som har börjat mingla, som har börjat samlas och börjat röra sig i takt till den här musiken. Och när han hade stått där en stund utan att det hände något, så konstaterade han då för von Essen att den här varningen förmodligen bara var ett dåligt spratt. För annars skulle väl någon av hans fiender ha tagit tillfället i akt och skjutit honom när han stod där i fönstret. Så han tar då sin hovstallmästare, en von Essen, som jag vet inte om han darrar som ett asplöv, men han är ju klart mer nervös i alla fall än kungen. Och så går de ner tillsammans, kommer ut på något slags podium, medan då människorna liksom rör sig runt i takt till musiken, iförda olika typer av maskeraddräkter. Och när kungen anländer så har då orkestern under ledning av en viss då musikdirektör Klut just börjat spela upp då till den sjätte kontradansen. Gustav III och von Essen, de omringas ju i princip omedelbart av den här gruppen då, de sammansvurna. Alltså en grupp svartklädda män i dominokåpor som samtliga då bär vita masker. Och en av dem tilltalar kungen på franska: god afton vackra mask, eller bonsoir bon mask. Och sen tar en av de sammansvurna, den här Jakob Johan Ankarström, han tar ju då fram sin pistol, sin flintlåspistol, avlossar den mot kungen som blir träffad ovanför vänster höft, och kungen vacklar till men håller sig faktiskt på benen, och där förlorar då konspiratörerna initiativet. Alltså kungen står fortfarande upp, men de försöker skapa panik genom att springa omkring och skrika elden är lös, men livdrabanterna då fattar ju att det är någonting i görningen och stänger dörrarna och ser till att ingen lämnar lokalen.
Nej, och det är ju ett mycket rådigt agerande, och som du säger, kungen, han ramlar ju inte ihop där. Han ropar till på franska, tror jag, je suis blessé, aj, jag är sårad. Han låter meddela då att han känner sig en smula svag och att han därför vill återvända till sina rum, så man går ju upp för trappan igen. Och väl uppe här i det här rummet där man tidigare ätit middag så lägger han sig på divan. Och hit kommer hovkirurgen Hallman, som är någon slags livmedikus, och kan konstatera ganska snabbt att kungen bara är lindrigt sårad och att det här nog ska gå bra. Kungen vill bli förd till Stockholms slott, så han placerar sin fåtölj som får agera som någon slags bärstol, och i den här fåtöljen bär man ner kungen för trappan ut till en vagn som då för bort honom till kungliga slottet. Och han har ju väldigt ont. Och det skakar ju otrevligt i vagnen naturligtvis, men han håller god min. Han verkar ganska uppsluppen, om man nu kan vara det, när man blivit skjuten över vänster höft. Han skrattar och han pratar med omgivningen och sådär.
Ja, just det.
Sen på slottet så tar han emot besök, och hit kommer bland annat konspiratörerna Horn och Ribbing som uttrycker sitt djupa deltagande. Och aj, 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 så tråkigt det här var. Och sådär. Och alla tror ju som sagt att kungen ska klara sig, men problemet är ju att man inte har lyckats få bort allt skrot som har trängt in i den kungliga kroppen. För det här var ju en ganska otäck laddning som Anckarström avfyrar. Det är blykul och det är små metallbitar och det är tapetnubb som tränger jättelångt. Det är mycket svårt att få ut. Samtidigt så kommer ju dit ganska snabbt, så kommer ju redan dagen efter så kommer polischefen som heter Liljensparre dit och berättar att vi har gripit den misstänkte mördaren. Och vi har fler gripande på gång, det är nog ganska många inblandade i det här, och då säger kungen nej, det är bra, jag vill inte höra mer, jag vill inte tala mer om den här saken. Och så går dagarna och fortfarande ganska mycket som tyder på att kungen kommer klara sig, men så får han sårfeber. Och det här såret börjar varas. Och han får mycket, mycket hög feber. Och 12 dagar, 28, så på kvällen där, så inser man att det här kommer nog inte att gå vägen ändå. Och den 29 mars dör då Gustav III på Stockholms slott. Och hans sista ord, det är ganska magnifikt. Han tittar på omgivningen och säger, jag känner mig sömnig. Ett ögonblicks vila skulle göra mig gott. Och så sluter han ögonen för att aldrig öppna dem mer.
Ännu ett gåshudscitat av det sorgliga slaget.
Det är lite gripande.
Verkligen.
Men Andreas, medan Gustav ligger här då på Stockholms slott sårad, så fortgår ju den här polisutredningen. Och den är ju, till skillnad från polisutredningen som följde på mordet på Olof Palme, så är ju den här en mycket stor framgång. Och Liljensparre är ju ett under av effektivitet. Mm. Vad händer under den här utredningen?
Ja, men så det här är faktiskt då, alltså till skillnad från Palmeutredningen, så är det här är imponerande och väldigt, väldigt effektivt. Till att börja med, alltså, och den kommer igång direkt, alltså närmast ett sekunder efter skottet, när livdrabanterna stänger dörrarna till operan så att liksom de potentiella misstänkta, potentiella gärningsmännen inte kan slippa därifrån. Sen kommer väl då polismästaren här, den gode Liljensparre, han dyker ju upp. Vad är det? Alltså inom några minuter, i alla fall inom samma timme. Och börjar liksom omedelbart efter dådet när man satt förhöra då alla som har varit med på operan. Samtliga demaskeras, samtliga får uppge sina namn. Och snart hittar man ju de här två flintlåspistolerna och den här kniven då, den här hullingförsedda kniven som Anckarström också hade haft med sig. Och på pistolerna var ju av en ganska typ standardmodell då. Vad är det man kallar det för? Vålbergsmodellen. Det var en typ som var väldigt populär då bland dåtidens svenska officerare. Så polismästaren ser ju till att man där under natten då väcker alla svenska, eller alla huvudstadens pistolsmeder. Och man får napp ganska snabbt. Man hittar en viss David Kaufman som känner igen vapnen och identifierar dem som Anckarström. Så han hade själv reparerat dem för Anckarström bara några veckor tidigare. Så redan samma morgon, eller samma natt, beroende på hur man ser på saken, så arresteras ju Anckarström. Och när han konfronteras med de här materiella bevisen, som onekligen är av det överväldigande slaget, så erkänner han sig skyldig, alltså på fläcken. Men hävdar då, och det tyder ju på ett visst kurage onekligen, hävdar då att han har agerat ensam. Han angav inga medkonspiratörer. Men det trodde ju inte Liljensparre på.
Nej, och så han fortsätter ju den här mordutredningen med full fart, och han är mycket effektiv. Han lägger vantarna på flera av konspiratörerna. Han tar in Horn, han tar in Liljenhorn, han tar in Pechlin. Man utlovar en belöning på 4000 riksdaler till de som kunde lämna information som gjorde att Anckarströms sammansvurna kunde gripas. Men man fortsätter ju också förhöra Anckarström, och det verkar inte som Anckarström torteras, men däremot så bryter han ändå samman efter de här långa förhören, och han erkänner då att Horn och Ribbing varit inblandade i dådet. Och Horn förhörs ännu hårdare under hård press och anger Ribbing, och så fortsätter arresteringarna. Så allt som allt så lägger ju Liljensparre händerna på ungefär 40 personer som plockas in. Det är där bland de här bröderna Engström och Ehrensvärd. En av de inblandade, Johan Ture Bjelke, väljer att begå självmord. Jag tror faktiskt att hans maginnehåll finns bevarat i en burk också, där på nämnda livrustkammaren. Det fanns det jag var liten i alla fall och gjorde mycket djupt intryck på mig. Det är ganska obehagligt faktiskt. Kan jag tänka mig. Tror jag. Men sen händer någonting märkligt då. När Gustav III dör den 29 mars så tar hertig Karl, alltså hans bror, över förmyndarregeringen, han tar kontrollen över den, och han väljer att avbryta polisutredningen. Alltså mordet på Gustav III, utredningen avbryts av den dödes bror, och hälften av de häktade friges. De enda man behåller, det är de som har erkänt, och de som är skärligen misstänkta, däribland Pechlin, får stanna kvar. Och när Svea hovrätt sen tar upp målet så är antalet anklagade 14 stycken. Och Jakob Johan Anckarström döms till döden. Men han är den enda som döms, som avrättas faktiskt. 4 stycken, Horn, Ribbing, Ehrensvärd och Liljehorn, döms till döden men benådas och får istället fängelsestraff och sen då landsförvisning. Så Anckarström är den som avrättas den 27 april. Han piskas först på några torg, han får handen avhuggen och sen blir han halshuggen. Men det är alltså den enda av konspiratörerna som tas av daga. Och det här kan man ju tycka är väldigt märkligt, alltså att hertig Karl agerar väldigt lustigt i samband med mordet på Gustav III. Och det här har ju naturligtvis givit upphov till konspirationsteorier, alltså varför beordrade han Liljesparre att avsluta utredningen i förtid? Varför såg han till att domarna mildrades? Varför slapp de mest inblandade dödsstraff? Alltså, var han rent av inblandad? Vad tror du, Andreas?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså det är inga tvivel om att han uppförde sig ganska märkligt. Framförallt det här med att han liksom avbröt polisutredningen. Men det finns också belägg för att han var, alltså hertig Karl var ju genuint upprörd över det här mordet. Alltså samma natt som Gustav III blev skjuten så stormade han ju in på kungens kammare och omfamnade honom och storbölade och hade sig, bror Gösta, bror Gösta. Det kan ju ha varit spelat förstås. Det kan ju ha varit charader och, vad ska man säga, god min elakt spel. Men jag tror inte att hertig Karl var så listig. Jag tror inte han var så förslagen. Jag tror inte han var så intrigant. Han var dessutom relativt klent begåvad och inte speciellt intresserad av makt. Inte så maktlysten, alltså till skillnad från sin bror. Så nej, men jag tror inte han var inte kapabel att ingå i någon sån här sammansvärjning. Däremot så tror jag att han kanske kan ha varit, alltså han var ju viljesvag och lättledd. Han kan ha blivit pressad av medlemmar ur de här mäktiga adelsfamiljerna till att lägga locket på. Det tycker jag känns sannolikt.
Ja, jag håller helt med dig. Jag tror inte heller att han var inblandad, för då tänker jag mig också att han hade agerat på ett annat sätt. Framförallt så hade han ju förmodligen tagit makten själv. Det hade han ju alla möjligheter att göra, men istället så lämnar han ju över till den här, alltså sin gode vän, storvisiren som han kallades för, Gustav Adolf Reuterholm, som styr Sverige som en diktatur mer eller mindre under några år efter mordet på Gustav III. Nej, jag tror inte heller att hertig Karl var inblandad. Jag tror att han agerar som han gör därför att han vill inte skapa mer oro i riket. Han vill inte heller alienera sig själv från de här familjerna. Han kan ju någon gång behöva deras stöd, och då är det bättre att låta nåd gå före rätt. Precis. Så jag tror inte han var intresserad av att styra överhuvudtaget heller.
Nej, jag tror han var lite lat och ville egentligen göra så lätt som möjligt för sig själv. Han ville dra sig tillbaka till sitt frimureri och sina fruntimmer.
Precis, fruntimmer och frimureri, det var liksom den gode hertigens ledstjärna får man väl säga.
Ja, där låg hans styrka.
Ja, absolut. Och han är ju väldigt viktig för det svenska frimurarsystemet. Det är ju han som skapade det moderna systemet som används fortfarande idag. Som ja. Mycket framgångsrik frimurare var, men han var inte inblandad i mordet på sin bror. Det tror inte jag.
Absolut inte. Han var inte en brodermördare.
Nej. Mycket spännande, Andreas. Ska vi avrunda för idag?
Det får vi väl göra.
Ja,
tiden är ju
trevligt.
Ledig.
Vi ses.
Det gör vi. Adjö.
Ha det gott.
Hej, hej, hej. Hej.
Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.